Du vaknar av att klockan ringer. 05.00. Du sträcker på dig och låter fötterna sjunka ner mot det kalla stengolvet. Blir sittande en stund i det grumliga gryningsljuset innan du drar en djup suck och reser dig. På vägen ut mot badrummet tittar du till AC-dosan som sitter på väggen. 18 grader. Du huttrar till men sänker den ändå till den temperatur som läkaren rekommenderat. 16 grader.
Moskva, när Rysslands president Vladimir Putin firar 200 år vid makten. Och utanför presidentpalatset senare idag väntas Putin hålla ett tal om sin vision för nästa århundrade. Säkerhet, stabilitet och global expansion.
Dosetten ligger i badrumsskåpet. Du lyfter ut den med båda händerna för att inte tappa den i golvet. Du lägger kapseln från fack 1 på tungan och sväljer ner den med vatten. Den här rutinen brukar ta en dryg timme. I spegeln ser du ett slätt ansikte. Du lutar dig framåt, letar efter något som behöver åtgärdas. Där, i den vänstra polisongen, ett enda litet grått hårstrå. Du kniper tag om det med fingrarna och rycker.
Alert.
Klockan på armen piper till.
Alert.
Skärmen blinkar rött.
Liver value low. Liver value.
Du trycker av notisen. Tar upp mobilen och scrollar fram numret till din personliga chaufför. Klockan blinkar till igen.
Stem cell renewal. Status urgent. Stem cell renewal. Status urgent.
Vi gör ett program om framtidens ödesfrågor. Människan har i alla tider strävat efter ett längre eller kanske till och med evigt liv. Och nu hävdar allt fler att vetenskapen aldrig varit så nära att hitta ungdomens källa. Kommer vi kunna stoppa åldrandet? Och vilka kommer i så fall att få ta del av livsförlängande behandlingar? Och vad händer med vårt samhälle när döden, själva ramen för våra liv, flyttas? Du lyssnar på P3 Dystopia.
Bilen svänger in på parkeringen utanför Titonos kliniken, en stor vit koloss i Ulvsunda industriområde. Inne på läkarens kontor sjunker du ner i fåtöljen. På hans dataskärm skymtar du grafer, staplar och siffror. Åldern på den där levern du investerade i för 80 år sedan börjar ta ut sin rätt, konstaterar han. Han vinklar dataskärmen så att ni båda kan se. Han har gjort upp en åtgärdsplan för de kommande veckorna. Steg 1. Printa ut en ny lever att sätta in imorgon. Steg 2. Den sedvanliga stamcellsinjektionen. En enkel procedur som ni kan göra redan idag. Steg 3. Lägga till ett nytt läkemedel till dosetten. Det har inte hunnit komma ut på marknaden än, men han löser det, försäkrar han. Besöket är över på en timme. När du kliver ut på gatan igen har det börjat regna. Du drar upp jackans krage högre över öronen. Du får en stark känsla av déjà vu, och det är inte så konstigt. Alla timmar du har tillbringat på den här kliniken, sammantaget säkert tiotals år, och däremellan födelsedagar, otaliga begravningar. Du ser chauffören vinka från bilen som står parkerad på andra sidan gatan. Du börjar gå. Vänder dig snabbt om.
Vi ska snart dra igång det här avsnittet, men vi måste börja med att presentera vår nya kollega Fanny Hedenmo.
Hallå, och jag är ju här och ersätter Viktor Lövgren medan han gör några andra P3-projekt och sen kommer ju han tillbaka.
I övrigt så är det två bekanta röster i studion. Jag, Freddy Rammel.
Och Toril Kornfeldt.
Fanny, var ska vi börja?
Vi ska börja 2017 i Silicon Valley.
What if you could reverse the aging process simply by getting a blood transfusion?
Ett nystartat företag med en unik tjänst börjar få enorm mediehype.
That's what a new company called Ambrosia claims to do, and they just opened a new facility right here in the Houston area.
Och vad syftet med företaget är framgår ganska tydligt av namnet Ambrosia. En blinkning till den mat som de grekiska gudarna åt för att bli odödliga.
We're a company interested in making you young again.
Grundaren av Ambrosia var en nyexaminerad läkare, 30-årige Jesse Carmazin.
Som vi hör i en föreläsning från Be Superhuman Summit 2018.
Now, first I want to say I know this sounds like vampires, but there may be a good reason for that.
Det Ambrosia erbjöd var transfusioner av blodplasma för $8,000. Ungt blod till äldre patienter. Han lovade att det här skulle ge patienterna ungdomen tillbaka.
Det skulle skydda dem från Alzheimers och hjärt- och kärlsjukdomar. Och som en bonus så skulle det ge dem slätare hy och färre gråa hår.
So we really think from both a medical and a cosmetic perspective that this treatment works. And I totally understand that it's sort of a interesting and perhaps even creepy idea.
Creepy, ja. Men också totalt skitsnack.
There is no scientific proof that this actually works, although the company points to some studies in mice.
Jesse Carmazin var en charlatan.
Ambrosia ceased operations, and today their website is basically empty.
Det fanns inga bevis för att den här metoden fungerade. Tvärtom. Att injicera sig med yngre människors blodplasma kunde snarare vara farligt.
Det amerikanska läkemedelsverket FDA gick till slut ut med en varning och en granskning visade att en av Ambrosias runt 600 betalande kunder hade dött efter behandlingen.
Så varför tar vi upp den här tokstollen överhuvudtaget?
Jo, för Ambrosia är bara ett av flera företag som de senaste åren marknadsfört sig med idén om att lösningen på åldrandets gåta redan är här.
Scientists are trying to find the fountain of youth.
Next up, the secret ingredient in the fountain of youth. A Harvard scientist believes he may have found it, at least in mice.
Och det som förenar alla de här företagen, det är att de vill att vi ska sluta betrakta åldrandet som en självklar del av livet. De vill att själva åldrandeprocessen i sig ska betraktas som en sjukdom som vi på sikt kommer kunna bota.
Dying isn't the point of all this. I mean, the point is to actually try to prevent people from being sick for the last 10 years of their life.
Det här är den australiensiska genetikprofessorn David Sinclair, en av de mest framstående forskarna i fältet och författare till den kritikerrosade boken Livslängd, varför vi åldras och varför vi inte måste göra det.
Här snackar han på en Google Talks-föreläsning från 2019.
And the hope is that our generations will be able to expect to live till 90 and play tennis and even make it to 100 and still have a career, a second, third or fourth career. Second, third or fourth partner if you want.
Och det här låter ju ganska härligt. Men är den här framtidsvisionen verkligen så toppen som den låter? I det här avsnittet så ska vi försöka reda ut hur nära de här forskarna är och lyckas med sin strävan efter längre eller till och med evigt liv. Vi ska prata om techmiljardärerna som finansierar en stor del av forskningen och om samhället som skulle växa fram om vi lyckas överlista döden.
Vi kan ju i alla fall börja med att konstatera att den här idén är långt ifrån ny.
I princip alla civilisationer har någon form av evigt liv, dröm eller evigt liv, myt som man hittar.
Det här är Ulf Ellervik, professor i bioorganisk kemi och väldigt intresserad av det här med åldrande.
Och såklart det är ju liksom alla människor dör och då finns det såklart en dröm om att vi inte ska göra det.
Ett av de bästa exemplen på evigt livmyter som fått genomslag i vår kultur, det är patriarkerna i Bibeln.
Adam blev liksom 930 år gammal enligt Bibeln. Sen hans son blev bara 912 och sen fortsätter liksom hela vägen till Noa. Och äldst av dem alla blev ju Noas farfar Metusale som blev 969 år.
Åldersmyterna finns i fler religioner än kristendomen och i fler kulturer än de västerländska.
De finns överallt.
I Persien så har vi en härskare som blev över 1000 år gammal. Kina har vi en kejsare som blev 800 år gammal. Även i Skandinavien så har vi ett antal gamla mytiska kungar som blev ett par hundra år gamla.
Det kanske är ganska uppenbart, men ingen av de här lirarna blev ju nästan 1000 år gamla.
Ja, det är helt osannolikt, det kan vi vara överens om. Det verkar ju som att det här är något sätt att bygga en historia. Så att just vår civilisation, vår kultur, ska vara så otroligt gammal. Och för att få ihop det där så måste man peta in ett antal kungar som blev många hundra år eller tusentals år gamla. Liksom.
Och myterna om patriarker som blev jättegamla, de har historiskt präglat människans syn på hur man uppnår ett långt liv. På 1700-talet till exempel ansåg man att ett rättrådigt, gudsfruktigt liv var det enda sättet att uppnå en maximal livslängd, som man då tänkte var ungefär 200 år.
Det vill säga att det finns en begränsad livslängd och det är egentligen den naturliga livslängden, det är den vi bör ha.
Jannike Andersson på Högskolan i Halmstad har forskat på åldrandets historia.
Så då handlade det ju egentligen inte om att vi skulle förlänga livet. Vi skulle bara uppnå den livslängden som vi borde ha. Men som vi inte hade på grund av att vi då blev förtappade på ena sättet eller andra.
Till sist började man inse att Noak och hans familj var en ganska orättvist hög målbild för hur långt ett mänskligt liv bör bli. Men det betyder inte att man övergav drömmen om ett längre liv.
Det går från det här med religiösa förklaringar till medicinska förklaringar av åldrandet. Och vilket ju sen då också har bidragit till att vi har försökt lösa det här.
Och bara för att ni ska få en bild av hur det kunde se ut på 1800-talet när medicinvetenskapen var ganska färsk. Sättet man försökte hitta ungdomens källa, det var att man gjorde massa bizarra experiment. Till exempel så hittade vi en rapport av en framstående fransk läkare som publicerades 1889. Där hävdade han att han lyckats föryngra sig själv genom att injicera en vätska som han hade extraherat från marsvin och hundtestiklar.
Så småningom ska jakten på det långa livet komma att kroka arm med en av 1900-talets mest ondskefulla kvasivetenskaper.
Race hygiene is seen as central to the well-being of modern society.
Under början av 1900-talet så trädde ju rashygieniken och eugeniken in som en tydlig faktor i det här med hur vi på något sätt på någon form av befolkningsnivå försöker åtgärda det här med att få fram en stark och frisk folkstam.
Individuals with inferior traits must be prevented from procreating.
Det vill säga att vi utgår från ärftligheten i jakten på det långa livet, vilket gör att vi inför steriliseringslagar. Där man liksom på något sätt tänker att man ska förädla människan.
Så man har alltid försökt sträva efter ett längre liv, men hur man har försökt göra det på, det har skilt sig under historiens gång.
Men en sak som varit konstant sedan de gamla grekerna, det är en tydlig motsättning.
Redan då fanns ju den här, vad ska man säga, föraktet mot det här svaga och att se gammal ut.
Nämligen att vi vill leva länge, men vi vill absolut inte bli gamla.
Man kan nästan säga att man skiljer mellan det långa livet och ålderdomen. Där det långa livet är det positiva och ålderdomen, liksom så som vi tänker på den kring det här med att bli svagare och bli sjuk, det är liksom ett straff.
Att det här synsättet lever kvar i allra högsta grad idag, det blir inte minst tydligt när man tittar på hur mycket pengar som industrin som gör till exempel krämer som ska ta bort rynkor och andra tecken på åldrande omsätter.
2019 omsatte den typ 25 miljarder dollar och de flesta räknar med att det bara kommer öka. Enligt vissa prognoser kommer den att omsätta så mycket som 422 miljarder dollar vid 2030.
Men i alla fall, för att sammanfatta. Tanken om hur vi ska nå ett längre liv har alltså gått från religionen till medicinvetenskapen och tagit en omväg via rasbiologin. Men idag så sätter man istället sin tilltro till den växande techindustrin. För som vi nämnde i början så ploppar företag som jobbar med att stoppa åldrandet upp som svampar ur marken i Silicon Valley.
They tend to be funded by tech gazillionaires.
Det här är Paul Ruth Wolpe, bioetiker på Emory University i Atlanta.
The oversampling of people in tech in radical life extension, I think, is no coincidence. They've already been convinced that technology can solve human social problems, so why not the problem of age?
Jeff Bezos' new venture after his departure from Amazon looks to be the quickly expanding field of longevity.
How billionaire Peter Thiel wants to cheat death.
They're happy to fund as long as pouring money gives them a shot at staying alive and rich a little longer.
Google versus death.
Ett av de senaste stora tillskotten i den här floran av biotechföretag är Altos Labs, som grundades i september 2021.
Huvudfinansiärerna ryktas vara en av världens rikaste män, Amazon-grundaren Jeff Bezos och den ryska IT-miljardären Yuri Milner.
Ett annat är Calico Labs, kort för California Life Company, som startades 2013 av Google-medgrundaren Larry Page.
We're starting to get a little insight into the California Life Company, or Calico, which is one of Alphabet's 9 subsidiaries.
Men exakt vad de här företagen pysslar med är svårt att säga. De är notoriskt hemlighetsfulla och enligt många amerikanska techmedier har de gjort en vana av att ducka journalister.
And some details on how this quite secretive company is looking to cheat death are starting to emerge.
Vi skickade ett mejl till Calico Labs och bad om en intervju, men nej, vi fick inget svar.
Bioetikern Paul Ruth Wolpe har stenkoll på den här industrin. Han har träffat och debatterat mot alla de största profilerna. Och han säger att de här forskningsinstituten och biotechföretagen faller in i 2 skilda kategorier.
So I think they fall into different categories. There are those that really are trying to pursue healthier aging.
En del av dem fokuserar på att ålderdomen ska bli så fri från sjukdom som möjligt. Att man ska slippa att få Alzheimers, åldersdiabetes, cancer. Att man helt enkelt ska vara frisk tills man dör.
So yes, I am 100% for healthy aging. If that incidentally increases lifespan, fine.
Men den andra kategorin, det är de som ser själva livsförlängningen som målet och åldrandet som ännu en mänsklig erövring. Ungefär som att åka till månen.
All of them claim to pursue healthier aging, but not all of them really are. I'm more interested in examining the motives behind what I call radical life extension, which is different than healthy aging. It is a desire to increase the lifespan of human beings in dramatic ways.
En som faller in i den här andra kategorin, det Paul Ruth Wolpe kallar radikal livsförlängning, det är uppfinnaren och futurologen Ray Kurzweil som jobbar med AI-utveckling på Google.
Rolig grej om honom, han käkar 150 olika tillskott om dagen.
Och så här presenteras han i ett samtal med New York Times.
You talk about the idea of physical immortality. And you say that this is going to be possible by 2045.
Ray Kurzweil är känd för sina drastiska framtidsspaningar. Han har till exempel sagt att han tror att artificiell intelligens kommer att nå singularitet i 2029. Något som de flesta forskare tror är rent trams. Ni kan lyssna på vårt avsnitt om AI om ni vill veta mer om det.
Men odödlighet är alltså en av hans andra förhoppningar för framtiden. Och han stakar ut vägen dit i 3 steg.
I talk about 3 bridges to radical life extension.
Steg 1 är helt enkelt att leva ett hälsosamt liv.
Bridge 1 is what you can do right now to stay healthy the old fashioned way so that we can get to bridge 2.
I steg 2 så sätter han sin tilltro till att tekniken kommer att göra det möjligt för oss att när helst vi behöver ersätta organ som är skadade och därmed överleva längre än det var tänkt.
And we're now getting clinical applications of biotechnology. For example, you can now fix a broken heart. Half of all heart attack survivors have a damaged heart. We can now fix that by reprogramming adult stem cells. We're regrowing organs, successfully installing them with the patient's own DNA in animals, and we'll do that in humans soon. We could talk all day about these examples. What's now a trickle will be a flood by the end, within 10 years. That's bridge 2.
Och det för oss till Ray Kurzweils 3 steg mot evigheten, nanoteknik.
And that'll get us to bridge 3, where we'll have medical nanorobots, little robots that are computerized, that are the size of blood cells, that basically finish the job of the immune system.
Vårt eget immunsystem är för gammalt, resonerar Kurzweil. Det utvecklades för tusentals år sedan och är inte designat för att göra att vi lever så länge som möjligt. De här små robotarna däremot, de jobbar mot det målet. Målet att radera ut alla sjukdomar i hela världen.
We can finish the job with these medical nanorobots. There are detailed designs actually how to go after every disease once we have these devices. That's a 2030 scenario. So that's the third bridge.
Ray Kurzweil får att låta som det enklaste i världen. Om vi bara gör A, B och C så kommer vi kunna leva för alltid. Men vi insåg ganska fort under den här researchprocessen att åldrandet är typ en av de mest komplicerade processerna som finns.
Många av oss vet ju hur det känns att åldras. Och vi vet vad åldrandet förr eller senare ofta leder till. Hjärt-kärlsjukdomar, cancer, benskörhet, diabetes, demenssjukdomar. Men vad som faktiskt händer i våra celler som leder till att kroppen förr eller senare utvecklar de här sjukdomarna, ja, det är forskarvärlden långt ifrån enig om.
Det finns hundratals olika väl underbyggda teorier om vilka processer i kroppen som är viktigast för att förstå åldrandet, och det pågår liksom en dragkamp om det här mellan forskare.
Men för att göra det här så begripligt som möjligt så ska vi ta ett konkret exempel. Den holländska kvinnan Hendrike Schipper.
Och faktum är att hon blev 115 år gammal. Men 115 år är helt enastående. Så att hon dog 2005. Så hon har alltså upplevt, hon mindes alltså hela 1900-talet. Vilket jag tycker är en enastående historia. Men hon gjorde någonting unikt.
När hon var 90 år gammal bestämde hon sig för att hon efter sin död skulle donera sin kropp till vetenskapen.
Och det är det många som gör, men det är oerhört få sådana här riktigt gamla människor som har gjort det här. Och för ett par år sedan började första resultaten dyka upp och man har bland annat undersökt hennes blod. Och det här var fascinerande.
Vad man såg när man undersökte Hendrike Schippers blod var till att börja med att hon hade uppemot 600 olika mutationer i sina celler.
Vilket inte alls är orimligt, utan det är ungefär så mycket man kan förvänta sig samla på sig. Men hon har haft tur, så inga av de här var väldigt allvarliga i alla fall.
Det här är alltså en av alla saker som händer med oss när vi åldras. Våra celler delar sig ju hela tiden och varje gång det händer så riskerar de att kopieras fel. Och sådana här felkopior kan, till exempel om vi har otur, bli cancer.
Så varje gång celler delar sig så finns det en risk för mutationer. Och ju längre vi har levt, desto fler mutationer kan vi samla på oss.
Men kroppen är väldigt smart utformad. Cellerna har en inbyggd klocka som gör att de slutar dela sig efter ungefär 50 gånger. Och det här är en bra grej. En cell som delar sig för evigt utvecklas så småningom till en cancercell. Men det innebär ju också att cellerna har en begränsad livslängd. Ju äldre vi blir, desto fler celler har vi som helt enkelt inte fungerar längre.
Våra celler åldras och liksom blir kvar där och liksom lite slaggprodukter nästan. Och de här får vi såklart mer och mer när vi blir äldre.
Och under större delen av vårt liv så har kroppen ett sätt att hantera det här.
Vi har ju stamceller. Och stamcellerna är otroligt viktiga, för att varje gång en cell dör så måste den ersättas. Och det gör man med hjälp av en stamcell. Men även stamcellerna åldras. Och till slut så har vi inga stamceller kvar.
Och det här för oss tillbaka till 115-åringen Hendrike Schipper.
Hon hade i princip bara en enda stamcell kvar. Så alla hennes blodkroppar kom från en och samma stamcell. Vilket någonstans tyder på att det här är kanske vår maximala ålder. För det fanns liksom inte fler stamceller i förrådet att plocka fram. Så småningom så dog hon i sömnen. Och jag menar, vad händer om vi inte har stamceller kvar? Ja, då kommer till att börja med produktionen av vita blodkroppar att gå ner. Och gör den det så kan vi inte stå emot infektioner längre.
Okej, så kroppen samlar på sig en massa skador genom livet och till slut så kan den inte reparera de här skadorna längre. Och den når en tipping point. Och så småningom så dör vi.
Och då undrar man ju, varför funkar våra kroppar så här? Finns det någon poäng med det? Eller som evolutionsbiologen Martin Lind uttrycker det.
om evolutionen har lyckats skapa så komplicerade organismer som ett djur till exempel, varför kan det då inte finnas en funktion för att bara hålla det komplicerade organismen reparerad och inte falla sönder och dö? Och svaret på det är egentligen att liv is not say, att leva länge är ingenting som egentligen är fördelaktigt, såvida inte ett långt liv gör att du kan få mer avkomma. För ur evolutionens synvinkel så är det avkommor som är det viktiga.
Evolutionen kommer aldrig att prioritera längre livslängd. Bara att djur får fler barn. Så för att ens bry sig om och lägga tid på att reparera kroppen och få ett längre liv, så måste det resultera i att man också får fler barn under det här längre livet. Från det här perspektivet så är ju vi människor ganska märkliga djur. För vi överlever länge efter att vi slutar vara fertila.
Att fortfarande leva när man inte kan reproducera sig låter jättekonstigt.
En teori är att det har att göra med att mor och farföräldrar inte bara varit jättemysiga att umgås med och fira jul med, utan också har haft en otroligt viktig roll i den mänskliga flocken.
Vi tar hand inte bara om våra ungar, utan kan ta hand om våra barnbarn och så vidare. Och att det då kan vara en starkt evolutionärt tryck på att det är bra att fortsätta leva länge. Och för ens barnbarn bär ju också ens gener.
Okej, men till slut dör vi ju. Och det finns evolutionära skäl till det också.
Den absolut viktigaste egenskapen hos liv, det är att liv anpassar sig.
Ulf Ellevik igen.
Om vi då tänker att vi på något sätt skulle vara färdiga nu. Om vi säger att nu är det stopp, nu ska vi inte ha någon mer evolution, så nu ska vi leva för evigt. Ja, kommer vi då få nya förhållanden på jorden till exempel? Ja, då har vi ju ingen chans att anpassa oss till dem, annat än med teknik. Så att det är ju för livets skull så är det extremt viktigt att hela tiden evolverar. Och i den ekvationen så ligger ju på något sätt inbyggt att varje organism har en bestämd livstid. Men generna förs ju vidare. Det är ju det som är den bärande informationen. De förs vidare till nästa generation och till nästa och till nästa.
Det finns alltså starka, rent kroppsliga och evolutionära skäl till att vi har den livslängden som vi har.
Men en sak som i alla fall jag trodde innan vi började jobba med det här, det är att den moderna människan, alltså vi som är i den här studion, lever ganska mycket längre än en människa på typ 1500-talet. Alltså att vår maximala livslängd som art har gått spikrakt uppåt. Men det här visar sig vara lite av en tankevurpa. Och vi ska ta allt det här från början.
Och 1900 så var vår förväntade medellivslängd var runt en bit över 40 år. Och idag är det ju en bra bit över 80.
Ulf Ellevik pratar ju om Sverige här. Globalt så var siffran typ 30 år för 100 år sedan och är drygt 70 år idag. Alltså mer än en fördubbling.
Då kan man ju säga att det är en liksom linjär utveckling av medellivslängden. Det som vi oftast refererar till när vi pratar om livslängd.
Karin Modig är docent i epidemiologi på Karolinska institutet.
Sen har det varit olika saker som har lett till att vi har följt den här linjära utvecklingen.
Några grejer som hänt är att vi har fått fram vaccin och antibiotika och att vi började fatta att hygien var centralt för att inte sprida sjukdomar.
Och det här har bland annat gjort att fler människor idag än för 100 år sedan överlever sitt första år.
Har du dött innan du uppnått ett års ålder, ja, då blir det ju en väldigt, väldigt stor påverkan såklart på den här statistiken. Så att vår medellivslängd har gått upp är ju huvudsak minskad spädbarnsdödlighet.
Okej, så att medellivslängden har gått upp, det beror främst på att vi inte dör i lika stor utsträckning när vi är barn.
Men alla de här medicinska landvinningarna har också gjort att allt fler idag når en väldigt hög ålder.
So there's an enormous push of healthy, very old people.
Det här är Jan Wig, professor i molekylär genetik från en föreläsning 2021. Han visar upp en graf över antalet 100-åringar från 1960 till idag.
Och det visar sig mycket riktigt att den här gruppen har ökat exponentiellt.
It tells you, it sort of confirms how well we are doing in terms of human condition, in terms of medical care, everything.
Och då tänker man att det här borde ju innebära att vi konstant år efter år slår åldersrekord.
So you would expect now of course that year after year the record breaker, the record oldest individual would increase also.
Men.
Now that's not the case.
För trots att fler och fler blir över 100 så betyder inte det att de, alltså de allra äldsta, blir äldre och äldre.
Tvärtom så plattas den här kurvan ut.
Tittar den här statistiken, om man plockar ut den som blev äldst varje år så är det en helt flack kurva. Den är helt platt. Det fanns människor även på 1700-talet som blev över 100.
Utifrån den här statistiken så har det skapats två läger. Den ena sidan säger att det här bevisar att gränsen är nådd. Människan som art kanske inte kan bli så mycket äldre än typ 115, give or take.
Jan Wig, den övertagade holländaren med grafen som vi hörde nyss, han är en av dem som tillhör det här lägret.
At the moment we don't make that progress anymore. It seems to be over. The prediction from this figure could be, well actually, we've reached the end. Human lifespan is limited.
I det andra lägret finns forskare som säger att den här statistiken verkligen inte kan tolkas på det här sättet. Som menar att gränsen skulle kunna ligga betydligt högre. Vissa säger att det inte finns några starka bevis alls för att det finns en övergräns. Framförallt inte om man tar med eventuella framtida teknologiska och medicinska landvinningar i beräkningen.
Som den brittiska åldrande forskaren Aubrey de Grey, en av de mest högljudda rösterna i den här myllan av livsförlängningsförespråkare.
Numera cancelled efter en rad anklagelser om sexuella trakasserier.
I think there is at least a 50-50 chance that most people alive today will live to 1000 years old.
Karin Modig, epidemiolog på KI igen.
Personligen tycker jag det starkaste beviset är att vi inte ser den här successiva ökningen av maximala ålder, utan det verkar liksom, om man bara tittar på ekologiska data, faktiskt inte hända så jättemycket där. Men å andra sidan, de personer som blir så gamla idag är ju födda för väldigt, väldigt länge sedan. Så att situationen för de som föds idag är också helt annorlunda, så ingen vet ju riktigt.
Rekordet för längst liv har stått sig sedan 90-talet. Rekordhållaren är fransyskan Jeanne Calmon.
She grew up alongside the new republic.
Hon föddes 1875, alltså ett år innan telefonen uppfanns, och dog 1997, 122 år gammal.
As a teenager, she remembers visiting Paris with her father. They were building the Eiffel Tower. She witnessed the inventions of the gramophone, the motorcar and the aeroplane.
Hon var så pass gammal att hon träffade konstnären Vincent van Gogh som flicka i franska Arles.
She describes him as ugly as sin, ill-tempered and a grumbler.
Såna här människor som blir över 110 år gamla, de brukar kallas supercentenarians, eller superhundraåringar på svenska. Och faktum är att forskare har tillbringat rätt mycket tid med att förstå varför vissa utvalda människor blir så här gamla.
If you eat properly, get your rest.
Words to live by, considering Bernardo Lapayo of Mesa was born in 1901.
Och det visar sig vara ganska svårt att dra några säkra slutsatser och hitta något sorts recept för ett så här superlångt liv. Det går liksom inte att säga att om du bara äter grönsaker och skippar kött så blir du 115 år. Karin Modig beskriver forskningsläget så här.
Någon hade varit vegetarian i hela sitt liv, någon åt bara kött, någon hade varit väldigt sjuklig och överlevt, någon hade aldrig varit sjuk. Det är ungefär så det ser ut. Och sen så om man går lite lägre ner och tittar på 100-åringar då, som en betydligt större grupp, då finns det ganska mycket studier på den gruppen. Och där pekar också studierna på att det är inte en homogen grupp.
Men det finns något som heter blå zoner, alltså platser där det finns fler äldre människor än genomsnittet.
Det är ju inga sån här fantasiåldrar på en bit över 100, utan snarare som så att många blir över 90 och dessutom är ganska friska upp i hög ålder.
Livsstilen på de här platserna brukar ofta inspirera till olika dieter som man ska följa för att bli lika gammal som de som bor där. Men återigen, variationen mellan de här platserna är för stor för att dra några generella slutsatser.
Vissa käkar nästan bara fisk och vissa åt mycket getost. Och vi vill ju hitta en parameter. Det ska vara enkelt. Och det här är ju någonting som man hela tiden märker. Och så blir det så fel, för man kan inte plocka ut en parameter. Utan säger, ah, men de drack inte kaffe, så alla, ah, man kan inte dricka kaffe. Och de slutar bli och dricka kaffe, så blir vi 120. Nej, så funkar det liksom inte.
De blå zoner som man brukar prata om, det är bland annat en by på Sardinien, en ö utanför Japan, en by i Grekland och medlemmar i en adventistkyrka i Loma Linda i Kalifornien.
Och några saker har de ändå gemensamt.
Rörelse är väldigt, väldigt viktigt. I många av de här så rör man på sig. Till exempel en av de första man hittade, det var ju fåraherdar. Fåraherdar. Att vara fåraherdar är ett jobb som är relativt lågintensivt, men som man kan göra upp i hög ålder. Så jag menar, de här människorna stannar ju aldrig, utan de rörde på sig hela tiden.
De äter lagom mycket.
Man åt ganska lite överhuvudtaget.
En annan gemensam faktor var låg stress och ett starkt socialt nätverk. Saker som alla är överens om är bra för hälsan.
Det är många personer, man pratar med varandra hela tiden. Men det stora hela var nog den sociala biten, att det finns skyddsnät och rörelse. Det verkar vara de absolut viktigaste.
En annan sak som skulle kunna vara en faktor i de här blåzonerna, det är att de kan vara ren bullshit.
Under mitten av 1900-talet var byn Vilcabamba i Ecuador känd som en sån här blå zon.
Där människorna antogs bli upp mot 130 år gamla.
Det här väckte ju såklart intresse hos forskare. Och i början av 70-talet åkte en forskningsgrupp dit för att undersöka det här närmare.
Är det så, och varför är det i sånt fall på det här viset? Hur kan folk bli så gamla? Så de började helt enkelt undersöka hur gamla folk verkligen blev. La vida llenó los campos de un pueblito de Ecuador. Vilcabamba, Vilcabamba. Det var inte mycket substans i det här.
Visst fanns det några som var uppemot 100 år, men inte fler än genomsnittet. Faktum är att det till och med visade sig finnas färre personer i högre ålder än genomsnittet.
Utan det var ju snarare som så att de här människorna i den här byn, så var det var ju väldigt, väldigt mycket prestige att vara gammal.
Invånarna tog över sina föräldrars ålder efter att de hade dött. Eller så la de bara helt sonika till några födelsedagar.
Så efter en viss ålder så ökade åldern raskt, oftast med ett par år per år. Så man fick in plats med riktigt många födelsedagar varje år. Så att, och det här är ju inte alls ovanligt.
Vilcabamba är ju ett extremt exempel, men det visar sig att det finns anledning att vara skeptisk till hela den här idén med blåa zoner.
When I started looking across these regions, I started realizing that hey, this doesn't actually make very much sense.
Saul Newman, forskare på Australian National University, här i en intervju med Radio New Zealand, menar att det helt och hållet är en myt. Många av de platser som lyfts fram och som vi nämnde nyss har nämligen några saker gemensamt. Till exempel dåliga system för födelse- och dödsbevis, hög fattigdom bland äldre och oftast faktiskt en lägre medellivslängd än snittet. Den blå zonen Okinawa i Japan har den lägsta medellivslängden i hela Japan, har högst mordfrekvens, dålig ekonomi.
And of course they were one of the most heavily bombed during the war.
Och nationellt i Japan så visade det sig för några år sedan till och med att en stor del av deras 100-åringar inte var 100.
Nej, utan de var döda.
They discovered that 230,000 of their centenarians, people over the age of 100, were already dead. And there are only 40,000 left.
Och vad gäller Loma Linda i Kalifornien?
23,000 people live in Loma Linda. And it's a rich part of a poor district. So yes, they have an average lifespan of 86 and 83. But so do all 125 million citizens of Japan, all of the citizens of Hong Kong, all of the citizens of Singapore. Now, nobody's gone around and said that those places have some sort of special zone. You're just going to a rich part of town and saying, gee, people live a long time in the rich part of town.
Så det här med blå zoner, det är ganska omtvistat. Men det man vet, det är ju att livsstil självklart påverkar. Och äta nyttigt och inte äta för mycket, att inte stressa och motionera, allt det här är bra grejer.
De har ju var och en för sig viss evidens för att förbättra hälsan och minska dödligheten.
Men
ju äldre man blir, desto mindre slår de här faktorerna.
En rätt irriterande detalj här, om man är någon som kämpar hårt med att göra alla rätt för att leva så länge som möjligt, lite som vi har gjort när vi har jobbat med det här programmet, det är att världshistoriens äldsta människa, Jeanne Calment, hon rökte en cigg om dagen en stor del av sitt liv.
Det är ett fruktansvärt orättvist lotteri där.
Så småningom, med åldern, så träder genetiken in allt mer.
När vi kommer upp i de här riktigt höga åldrarna, nej, då verkar det inte vara lika lätt. Utan det är en hel del genetik. Det är en hel del slump. Och sen att du kanske ska klara dig dit från början kanske har med de här livstidsråden att göra.
Och det här för oss äntligen till åldrande forskningens frontlinjer. Till de som vägrar acceptera det här, som många ser som en oundviklig del av livet.
I refuse to accept that aging is just something we have to live with.
Det här är Harvard-forskaren David Sinclair igen från en föreläsning.
Because 100 years ago we used to say the same thing about cancer and heart disease and Alzheimer's. And if you're wondering, why don't we just focus on cancer, heart disease and Alzheimer's? That's great. My mother died of lung cancer. I'm the first person to say cancer is a worthwhile cause. But if we stopped cancer today, the average lifespan on the planet would increase no more than 2 and a bit years. Because all causes because aging is going up all the time and all diseases are increasing exponentially. So even if you stop one, you'll die shortly after from something else.
David Sinclair tror att vi inom det här århundradet, kanske så tidigt som om några decennier, kommer ha mediciner som kommer att kunna stoppa eller dra tillbaka åldrande processerna.
It's not a question of if, it's now a question of when.
Att han är så här självsäker är för att man faktiskt redan lyckats göra det här med djur.
So we set out to look for genes that control aging.
Det här är molekylärbiologen Cynthia Kenyon i ett TED-talk från 2011.
We studied a little tiny roundworm called C. elegans, which is just about the size of a comma in a sentence.
På 90-talet gjorde hon ett riktigt genombrott. Hon lyckades hitta den gen som styr livslängden hos den här lilla millimeterstora rundmasken.
So if there are genes like that, then you can imagine that if you could change one of the genes in an experiment, an aging gene, maybe you could slow down aging and extend lifespan.
Och genom att mutera den här genen lyckades hon fördubbla maskens livslängd från 2 veckor till 1 månad.
Den här upptäckten gjorde Cynthia Kenyon till en av de främsta forskarna inom området. Idag är hon vice vd på Google-företaget Calico Labs, som vi nämnde i början.
So it's really interesting. These animals have within them the latent capacity to live much longer than they normally do. They have the ability to protect themselves from many kinds of damage, which we think makes them live longer.
Och då kan man fråga sig varför vi ska bry oss om att en liten mask har fått några extra veckor i livet. Vi människor är ju en rätt mycket mer komplex varelse.
Det finns motsvarande gener hos människa. Det är ju givetvis jättelånga steg till att undersöka det på mer komplicerade organismer. Men generna finns där. Så jag ser inte varför det inte skulle ge någon livsförlängande effekt.
Man har faktiskt lyckats öka livslängden rätt väsentligt på vissa däggdjur också, till exempel på möss.
Next up, the secret ingredient in the fountain of youth. A Harvard scientist believes he may have found it, at least in mice, making them appear biologically years younger, essentially reversing age. Will it work in humans? I'm joined now by the man behind it all, Dr. David Sinclair.
Men ett specifikt vetenskapligt genombrott som fått åldrande forskarna att gå i spinn, det är att det numera finns möjlighet att omprogrammera vissa typer av celler tillbaks till stamceller.
Yamanaka lyckades backa färdigutvecklade celler i kroppen tillbaka till ursprungsläget där de är stamceller, som kan utvecklas sedan till att bli vilken sorts celler som helst i kroppen.
Den här upptäckten fick Nobelpriset 2012, framförallt för att det är en game changer i hur man kommer kunna behandla och bota flera av de allvarligaste sjukdomarna vi har.
It's a great discovery to be able to take a skin cell and turn it into a nerve cell. It could give rise to new treatments, new organs that we can put back in our bodies.
Men David Sinclair och hans forskargrupp på Harvard har börjat använda det här i sin kamp mot åldrandet.
Can we reverse vision loss during old age? And I can tell you that at least in mice, we absolutely can. We can reprogram a retina of a mouse, an old mouse, and make it see just like a young mouse again. Those nerves wake up, and all the genes that should be on
when they're young come back on. And all the genes that should be off when they're young get shut off. It's magic.
David Sinclair ser framför sig en behandling för människor. Att alla kommer att kunna få en omstart av de celler som börjar svika. Att ungdomen kan bli nästan till permanent.
You'll start to look younger. Your hair might change color. It might regrow, we don't know. But your organs should be improved. You should get your vision back if you've lost it. And that might last for a decade. And after you've aged for a decade, you come back for a reset. Now, again, we don't know how many times you can reset. It might be 3, it might be 3,000. And if you can reset your body 3,000 times, then things get really interesting. And I don't know if any of you want to live for 1,000 years, but and I also don't know if it's going to be possible. But these are the questions we have to start thinking about.
Vi ska säga att det är långt ifrån alla som är övertygade om att det skulle vara så här enkelt. Eller att vi ens är i närheten av det här scenariot.
Jag är öppen för att det kommer nya upptäckter, definitivt. Det gör det hela tiden. Men man måste vara medveten om att som organism är otroligt komplexa. Och bara för att någonting råkar funka på gästceller eller bananflugor, vi kan inte översätta det till människa rakt av.
I believe that it is probably scientifically possible, though I think there's a lot of naivete about how possible and how quickly this will come.
Och bioetiken Paul Root-Wolpe, som ägnat en stor del av sin karriär åt att debattera med livsförlängningsforskningens stora affischnamn, han lyfter en annan fråga. Om livsförlängande teknik skulle visa sig fungera i framtiden, är det ens önskvärt?
But there is what I call a technological utopianism and a kind of deeply narcissistic kind of adolescent and very male fantasy, by the way. It's almost all men that run these companies and promote these companies. I have never, in all the time that I've debated this with multiple different people, have never heard a single argument as to why this would make society better or the world better.
Nu kan jag känna att det här låter väldigt kontraintuitivt. Alltså hur kan inte det här bara vara en bra grej? Och kunna föryngra sig och öka livslängden med kanske 100 år eller mer, det låter ju som en jävla dröm.
Men det här skulle också kunna få enorma konsekvenser för samhället.
Ta bara pensionssystemet som exempel.
I'm a baby boomer. When I was at the height of my career, there were 5 of us working for each retired person. Now it's more like 4... moving on to 3. If we live to 150, it would be 1-to-1. In other words, every working person would be working in part to support a retired person.
Den här utvecklingen har man redan sett i Japan, som har en av världens äldsta befolkningar.
Its gross domestic product has plummeted as people have gotten older and retired. The tax pool has shrunk because elderly people pay less tax than working people. It's increased wealth disparities, and that's just with a basically normal lifespan. What if these same people live to 150? Japanese society would collapse.
Men det här borde väl gå att lösa. För om man ska tro åldrande forskare som David Sinclair till exempel, så är ju drömmen inte bara att vi ska leva längre, utan att vi ska vara friska längre. Och då kan man ju bara höja pensionsåldern och jobba längre. Kanske till och med byta karriär.
Ja, det här menar Paul Root-Wolpe är en ganska privilegierad tanke.
You know, they talk about, think of how great it is if you live to 150, you can work for another 75 years. Well, that is the dream of a small, elite, wealthy class. Most people in the world who work hard labor. Do you really think those people are going to celebrate working for another 50 years?
Så antingen ekonomisk kollaps eller totalt utmattade arbetare. Men det här är inte det enda problemet.
Och där kommer ju frågan in om vilka konsekvenser det här skulle få för samhället. Och det beror ju förstås på vilken typ av behandling det vi pratar om.
Det här är Karim Jebari, filosof vid Institutet för framtidsstudier.
Säg att det bara är ett piller. Då är det ganska sannolikt att det här är någonting som kan bli billigt ganska snabbt.
Han har skrivit en vetenskaplig artikel där han blickar in i en framtid där vi slutar dö av ålder.
Och han ser 2 övergripande scenarion framför sig.
Ett är att vi fortsätter att få barn i samma takt som idag, men samtidigt själva lever kanske dubbelt så länge.
Jag tror att man inser ganska snabbt att om människor skulle sluta dö av ålder, då skulle vi ganska snabbt bli väldigt många på den här planeten.
Det skulle innebära fler munnar att mätta och därmed en större utarmning av jordens resurser. En kris som mänskligheten i så fall skulle behöva lösa på något sätt. Och det leder in oss i hans andra scenario.
Vi botar åldrandet, men vi väljer att samtidigt dra ner på barnafödandet så att det blir totalt sett ingen befolkningsökning. Och det betyder att vi måste dra ner ganska mycket på barnafödandet, kanske med 90% då. Och i det här scenariot, då har vi ju inte det här stora minuset då, att vi inte klarar klimatkrisen. Men å andra sidan så har vi i det här scenariot inte tillfört några människor. Så vad vi i det scenariot har gjort är att vi har ersatt framtida människoliv, med att förlänga livet på existerande människoliv.
Det här totala omkullkastandet av det kanske mest grundläggande i vår värld, att nya generationer ersätter de gamla, skulle förmodligen ställa en hel del på ända. Det strider inte bara mot evolutionen, som vi nämnde tidigare i programmet. Alla vi har pratat med ser också en annan farhåga.
Att samhället stagnerar.
We know that people as they get older tend to become more, you know, socially conservative, for example. Would that continue if people lived to 150?
Det här är den brittiska filosofen Julian Baggini.
Would we end up with a much, much more conservative society? It'd be quite ironic if a radical technological transformation actually led to a culture with even more conservative values.
Paul Ruth-Wulpe tar hjälp av historien för att illustrera den här framtiden. Tänk om generationerna från 1900-talets början fortfarande var vid liv och hade makt över samhället.
Do you think this country would have passed gay marriage? Do you really think there would be diversity and inclusion movements? Do you really think the Me Too movement would have gained what it's gained? Feminist? I mean, none of that would have happened if we had had a giant part of this society that was 90 to 150 still socialized in the mores of the early 20th century.
Och det är ju lätt att köpa det här resonemanget när det handlar om våra mor- och farföräldrars generation. Men faktum är att den här liksom konservatismen går igen i alla generationer. Vi kommer vara exakt likadana, säger Karim Jebari.
Jag tror att många av oss inbillar oss själva att vi är så nytänkande och öppna och vi gärna ändrar uppfattning och innovativa etc. etc. Men det stämmer inte. De flesta av oss ändrar oss inte. Och skälet till att saker och ting ändras i vårt samhälle, eller en drivande faktor bakom det, det är att människorna ändras. Och det är som, det var någon fysiker som hade den här frasen, att vetenskapen avancerar med en begravning åt gången. Jag tror att det ligger väldigt mycket i det. Alltså att de här nya idéer förfäktas ofta av nya människor.
Your body is not who you are. You shed it like a snake sheds its skin. Leave it forgotten behind you.
I den dystopiska tv-serien Altered Carbon, som äger rum 300 år in i framtiden, så har man lyckats lösa åldrandets gåta. Människans sinne har digitaliserats och kan laddas upp i temporära människokroppar, så kallade sleeves.
Digital human freight. Your consciousness can be downloaded into any stack in any sleeve.
Men det finns en hake. Den här tekniken kostar multum och plantera sitt sinne i en ung, vital kropp. Det är reserverat för de allra rikaste. De fattiga, de får nöja sig med gamla, slitna kroppar. Eller inga alls.
As such you are the property of Lawrence Bancroft for the duration of that lease.
Property? What about my rights?
You don't have any.
Det är mörkt.
Ja, det är mörkt och det är såklart väldigt tillskruvat. Men själva grundtanken är inte helt otänkbar.
Kroppen är ju, som vi vet, en komplex maskin.
Anta att det för att bota åldrandet, anta att det kräver en väldigt omfattande process. Du måste pluggas in i en maskin och så ska hela ditt blodsystem renas på något jävla vänster. Och det här kanske tar 6 månader, vad vet jag. Då är det ju här någonting som kommer vara jättedyrt. Då kommer det bara vara en liten minoritet människor som har tillgång till den här behandlingen.
Så ju krångligare och dyrare behandling, desto större risk att det här bara erbjuds de allra rikaste.
Den här potentiellt ojämlika fördelningen av vilka som får tillgång till ett längre liv riskerar att leda till fler problem, enligt Karim Jebari.
Det är ju en sak som är sant som vi känner till, det är ju att döden är ju ganska demokratisk. När folk dör, alla dör förr eller senare, och när folk dör så tenderar deras makt och förmögenheter att skingras.
Både makt och pengar riskerar att i ännu större utsträckning än idag koncentreras runt samma elit.
Makt främjar sig själv hela tiden. Och att även i en demokrati där man har en mekanism för maktväxling så finns det fortfarande en politisk maktklass som hela tiden koncentrerar makt hos sig själva. Och sen finns det ju förstås motverkande mekanismer i de flesta demokratier. Men utan de mekanismerna så kommer alla demokratier förr eller senare att kollapsa in i oligarkier eller diktaturer. Och en av de här sakerna som bryter upp makthierarkier och maktkoncentration är ju döden eller åldrandet. Och åldrandet i kanske större utsträckning än döden.
Tänk dig en värld där Kim Jong-un lever i 200 år till.
Kim Jong-un appears to be trying to tighten his grip on power.
Eller Alexander Lukashenko.
The people of Minsk took to the streets to demand President Lukashenko step down.
Eller kanske kung Carl Gustav.
Vi vänder på ett blad, ungefär som ni gör i era tidningar.
På ett sätt så kan man ju säga att en ojämlik fördelning av livslängd inte är en framtida dystopi, utan en verklighet som vi redan lever i.
Vi har ganska stora sociala skillnader både i hälsa och i dödlighet.
Epidemiologen Karin Modig igen.
Det skiljer många, många år i medellivslängd mellan högutbildade och lågutbildade till exempel. Mellan tunnelbanelinjerna här i Stockholm så kan du åka liksom en timme åt vardera håll och se flera års skillnad. Så att så är det verkligen. Och tyvärr så tror jag att de här sociala skillnaderna i ohälsa kommer att, eller riskerar i alla fall att fortsätta att utvecklas åt det där hållet.
Kikar man utanför den rika västvärlden så är skillnaden ännu mer slående.
I ett av världens fattigaste länder, Sydsudan, är medellivslängden lite drygt 58 år. Och i Schweiz, som huserar oproportionerligt många av världens absolut rikaste människor, är det nästan 84 år.
Medan den främsta dödsorsaken i Schweiz och andra rika länder är sjukdomar kopplade till hög ålder, alltså hjärt-kärlsjukdomar och cancer, så är det i Sydsudan åkommor som är fullt behandlingsbara, som malaria, en infektionssjukdom som orsakas av parasiter som sprids genom myggbett.
In South Sudan, malaria is the leading cause of sickness and death in children under 5 years old.
I think the ethical thing to do is to solve those problems first. The number of people who are killed by malaria and other kinds of, you know, environmental diseases that really could be solved if we put the amount of money into them that we're putting into other things.
Malaria är lätt att upptäcka med ett enkelt blodtest. Och om behandling sätts in i tid så tillfrisknar du. Ändå så dör nästan 450 000 människor i malaria varje år. Över 90% av dem i Afrika.
They say with enough resources, commitment and political will, malaria-related illness and death can be reduced in South Sudan and perhaps even eliminated.
Och samma sak kan sägas om en massa sjukdomar och andra dödsorsaker som den rika västvärlden har fått bukt med genom pengar till sanitet och utbildning och en robust vårdapparat, alltså mödra- och barnadödlighet, epidemier som HIV, diarrésjukdomar och så vidare.
Och det här är bioetiken Paul Rudd-Wolpys främsta invändning mot techmiljardärernas vurm för livsförlängningsindustrin. Nämligen,
hur rimligt är det egentligen att lägga pengar på att de allra rikaste, som redan lever betydligt längre än de allra fattigaste, ska kunna leva ännu lite längre?
I'm not one who says no money should go into this technology. I do believe that people who have money have the discretion to put it where they want to put it. But I think there's an ethically compelling argument to be made here about wrong priorities when it comes to the way some people invest their funds.
Så hur ska vi sammanfatta allt det här? Det mänskliga livet är komplicerat och att överlista döden är ingenting man gör i en handvändning. Och kanske så har inte de som drömmer om ett evigt liv verkligen tänkt igenom vilka konsekvenser det skulle kunna få för samhället. Men det är ju inte alls konstigt att vi alltid har strävat och fortfarande strävar efter att livet ska få fortsätta. Att det finns stunder då man tänker att det vore fantastiskt om det bara fick pågå för evigt.
I do think it's wonderful to be alive. And you know, there's so much that life has to offer, even on a simple basis. I look at my window now and I see the autumn leaves, the sunshine, you know, a church steeple. I've just had a very simple lunch, but it's delicious. You know, this being alive can be a wonderful thing.
Och kan det vara så att livet får mening just för att det inte pågår för evigt, att det en dag tar slut? För några år sedan stod Julian Baggini på en konsert med sångaren Leonard Cohen i London.
The funny thing is I'm not a huge Leonard Cohen fan actually. It's more my wife that is into Leonard Cohen than me, although I appreciate his work. But this was one of the most sort of moving experiences I've had at a live concert.
Leonard Cohen dog bara några år senare. Det visste förstås inte publiken då, men kanske kände de på sig att det här var sista gången de såg honom på scen.
There's a point towards the end which actually tends to bring tears to my eyes when I remember it, where people are singing along to the song So Long Marianne. So much of the emotion of that moment and so much of the and that combination of beauty and sadness, you know, people having tears in their eyes and yet being in a way elated, is to do with the fact of life being this thing which has this progression, and the past is gone but it means something to us, the future isn't forever, and that deep appreciation that, you know, you appreciate what you've got while it's here. If we were to live forever, you know, all of that wouldn't be true anymore.
Du har lyssnat på P3 Dystopia som är slut för idag.
Källförteckningen hittar du på sverigesradio.se/dystopia.
Där programmet producerades vintern 2021 och tekniker det var Johan Hörnqvist.
Vill du diskutera det här avsnittet eller andra avsnitt, gå med i vår Facebookgrupp P3 Dystopia Eftersnack.
Och vi som har hört och producerat det här avsnittet heter Freddy Rammel,
Toril Kornfeldt
och Fanny Hedenmo.
Vi hörs!
En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.